Markus 7 och 24. Och det här är en text som handlar om två personer med problem som Jesus sen löser. Och jag är otroligt fascinerad av det som händer däremellan. Alltså, för att alla har vi problem. Och alla vet vi att Jesus kan lösa våra problem. Men ofta är det någonting däremellan liksom, som händer, att eller som det blir aldrig av eller sådär liksom. Och Bibeln är full av liksom olika lösningar på de här sakerna. Men här ska vi få se två. Så vi hoppar rätt in i texten. Vers 24. Markus 7, 24. Och jag läser. Sedan begav han sig därifrån och kom till Tyrus område. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det kunde inte hållas hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra talas om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisk kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne: låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom: Herre, hundarna under bordet äter också av barnens smulor. Då sa han till henne: för de ordens skull säger jag dig, gå. Den onda anden har farit ut ur din dotter. Och gick hem och fann barnet ligga på bädden. Den onda anden hade farit ut. Så om vi börjar då i den här texten. Tyrus, vad är det för något? Jo, det är alltså en stad utanför det egentliga Israel. Så Jesus är trött. Han har slitit och jobbat och botat sjuka och predikat och nonstop liksom. Håll på. Så han känner bara att nej, jag måste få spendera tid med mina lärjungar i lugn och ro. Jag måste få undervisa dem i lugn och ro. Så vi kan inte vara här i Israel liksom. Det går inte. Vart jag än går så blir jag känd liksom. Så vi sticker utomlands. Tyrus ligger i dagens Libanon. Vid kusten. Och så står att Jesus ville inte att någon skulle få veta det här. Och som pastor är man ofta ledig på måndagar. Och jag kommer ihåg att man alltid så känner sig så nu har jag jobbat hela veckan liksom, och man är trött efter söndagsgudstjänsten och bara, nu vill jag bara ta det lugnt liksom. Jag vill inte se en kristen i den här dagen. Så man åker till köpcentret. Tänker jag ska bara gå omkring här, jag ska inte köpa något, jag ska bara gå liksom, titta på saker. Nej. Och vad är det man givetvis träffar på liksom? Församlingsmedlemmar. Och det är ju bara gilla läget liksom. Så var det med Jesus, får en känsla av här. Nu har jag hållit på. Nu vill jag bara härifrån liksom. Jag måste också få vila liksom. Och vad händer där? Jo, givetvis träffar han någon som är i behov. Och den första poängen jag vill dra ut från den här texten är att vart än Jesus går så blir han känd. Och vart än du och jag går så bör Jesus också bli känd. Vart vi än är, om vi är på jobbet, så är det inte fel att folk får veta att du är kristen. Och det bör märkas. Du kanske inte ens känner för att du vill berätta det. Du vill vara en helt vanlig normal person. Men de kommer få veta det, för de märker det snart. Annars är det något fel. Och det kan vara jobbigt, men det är så det ska vara. Vart än du går, vart än du än är, så ska Jesus bli känd där. Sen kommer då den här kvinnan och faller ner inför Jesus. Den här kvinnan, det första vi kan märka med henne är att hon visar tecken på att hon är desperat. Eller hur? Hon springer genast fram till Jesus. Men hon visar också tecken på att visa stor respekt inför Jesus. I och med att hon faller ner inför honom. Så hon är både desperat och visar respekt. Den här kvinnan, vi vet att Jesus tidigare har fått besök från folk som hon förmodligen kände. Från Tyrus, hennes stad. Så hon har fått höra talas om Jesus förmodligen från sina grannar. Så hon vet att den här Jesus finns och att han kan bota sjuka. Men av någon anledning hade hon inte haft möjlighet att träffa Jesus tidigare. Förmodligen på grund av det här problemet hon hade med sin dotter. Hon har varit fast i Tyrus. Så medan hennes grannar kanske har gått till Jesus och blivit botade, så har hon varit kvar i Tyrus och med sitt problem och inte kunde lösa det. Men nu kommer Jesus till Tyrus. Och då är hon väldigt snabb på att söka upp honom. Kommer tillbaka till det snart. Markus är också noga med att säga att det här var en grekisk kvinna med syrisk, fenicisk härkomst. Varför skriver han så? Vad har det med saken att göra? Vem bryr sig om det? Vem bryr sig att hennes morfar var från Syrien liksom, egentligen? Jo, grejen är så här att Markus försöker visa för henne att hon är en hedning. Det finns en poäng med det. Därför att judarna har tidigare bråkat med Jesus om det här med renhet och orenhet. Du får inte umgås med de där syndarna, Jesus tyckte fariserna. Du får inte hänga med dem. Du får inte... Varför håller lärjungarna på och gör så där liksom? Eller, ja, ni förstår. Hela tiden så här, har de bråkat om de här sakerna. Och nu visar Jesus här med all önskvärd tydlighet att jag betraktar inte de här människorna som orena. Jag går till dem ändå. Ni får tycka vad ni vill, men jag tänker gå till dem. Och jag bevisar med andra ord att de är inte orena. De är rena. Här är nästa poäng. Därför att det finns fariser även idag som säger saker till oss kristna. Ofta är de också kristna. Hur kan du umgås med dem där? De är inte så. Och de gör ju så. Ni förstår, ni har säkert hört, ni känner igen det här. Och då ska du ta till dig av det som Jesus lär och inte vad fariserna lär. Gå till dem ändå. Du ska inte bli som dem givetvis. Men betrakta dem inte som orena. De kanske är det, alltså, de kanske har sina problem och lever i synd, vem vet, det är mycket möjligt att det är så. Men för den sakens skull behöver inte du se på dem så, utan gå till dem, var med dem, berätta om din tro och sådär, så blir allt jättebra. Sen så säger Jesus här till henne: låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Ni har säkert hört en sån här predikan många gånger om. Men jag tycker det här är en häftigt svar. Alltså. Det tåls att upprepas. Vad är det Jesus gör egentligen? Första anblicken så... Eller vad skulle du tycka om du kom till Jesus, om du var den här kvinnan, och han svarade genom att dissa dig? Liksom. Vadå? Du ska inte komma här och tro att det är något. Ungefär. Kallar henne för hund. I Sverige så är ju hund någonting... Det är människans bästa vän. Det är något... kan nästan vara något fint. Alltså, okej, man kallar inte någon för hund i Sverige ändå, men ni fattar vad jag menar. Det är inte världens värsta djur på så sätt. På den här tiden i Mellanöstern så var hund ett skällsord. Lösdrivande vildhundar. Ni har säkert varit utomlands och sett dem och önskat bli av med dem. Liksom. Det är så man såg. Om man kallar någon hund, var det där man syftar på. Och här säger han att hon är en hund. Hundarna i det här fallet var ju generellt då för hedningar. Och barnen som Jesus pratar om, det är judarna och lärjungarna kan vi säga också. Men det Jesus gör är att han skäller inte ut henne. Han dissar inte henne. Han utmanar henne. Därför att Jesus vet att det är inte så. De är inte orena hedningarna. Han är ju där. Så han utmanar henne till att förstå det. Och dessutom måste vi tillägga att det ord som Jesus använder när han säger hund, det är inte vildhund och sådär, utan det är faktiskt liten söt hundvalp. När man kollar i grundtexten ser man att det han kallar det för en liten hundvalp. Och det som bilden man ser framför sig är i ett hushåll där barnen sitter och äter vid matbordet. Och så springer små söta hundvalpar nere vid marken och äter deras smulor som de tappar ner från bordet. Och det är det som den här kvinnan snappar upp. De får ju också lite. Okej, de får inte finaste maten, men det är ändå, de får ju liksom. Så hon insisterar på att hon ska också ha sitt liksom. Och svarar: herre, hundarna under bordet äter också barnens smulor. Har du bett någon gång till Gud, men inte fått bönesvar? Hur ofta ger man inte upp? Det är en till poäng som jag vill dra ut från den här texten. Hur ofta ger man inte upp när man inte får sitt bönesvar? Den här kvinnan är en otrolig förebild. När hon till och med, hon får inte det hon ber om och hon blir dessutom dissad. Vad gör hon? Hon käftar emot. Du, jag har visst rätt till det här liksom. Så den här kvinnan, det hon gör är att hon kombinerar en orubblig tro på att Jesus faktiskt kan göra mirakel med ett ödmjukt accepterande. Säger Jesus att jag är en hundvalp, då är jag en hundvalp. Det är lite så den här attityden jag får av den här kvinnan. Ja, visst, Jesus är en hundvalp, men hundvalparna får ju också mat. Så kom igen nu. Typ sådär. Jag har mött människor som har bara en av de här livsstilarna. Att man har bara en stark tro på Jesus, men man är inte ödmjuk. Och det skulle jag rekommendera eller avråda från. Därför att visst, det är jättebra att man har en stark tro. Man tror mycket på att Jesus, han kan göra mirakel och vi ska gå i tro och sådär. Gud är god och varför ska han inte ge oss det vi ber om? Liksom? Ja, det är helt rätt. Men akta dig för att kräva det av Gud. Vill jag tillägga liksom. Visa ödmjukhet inför Jesus. Som den här kvinnan. Hon kastar sig och faller ner inför Jesus. Hon visar respekt liksom. Det är inte vem som helst som ska ge dig det du ber om. Så visst, förvänta dig stora saker av Gud, men gör det i respekt. Sen har jag mött andra människor som är tvärtom då, som har den andra aspekten. De är jätteödmjuka, vilket är fantastiskt bra. Det är bra att vara ödmjuk inför Gud. Men de är så ödmjuka så att de tappar tron liksom. Vågar knappt be liksom. Varför ska jag be om det här liksom? Varför skulle Gud höra den bönen? Den är alldeles för stor. Han har väl andra länder och krig och elände att tänka på. Varför ska jag, han bry sig om mina bekymmer? Så ber man inte ens. Och glömmer att Gud är ju din Gud också liksom. Så kombinera de här två, ett råd. Ha en stark tro. Tro stora saker om Gud. Men kombinera det med ödmjukhet. Och så svarar Jesus så här. För de ordens skull säger jag dig, gå. Den onda anden har farit ut ur din dotter. För de ordens skull. Det var alltså en utmaning. Han väntade på att få höra det här från henne. Han ville se henne säga de här sakerna. Det var inte att han skällde ut henne. Liksom. Han utmanade henne att ta ställning i den här frågan. Och för de ordens skull, gå. Där har vi varför hon fick sitt bönesvar. Han säger själv Jesus, för de ordens skull. Ta till det där. Sen skulle jag säga att om man sammanfattar den här kvinnan då, lite kort. Hon är en perfekt förebild på en god förebedjare. För att hon är namnlös. Vi vet inte vad hon heter. Hur många, alltså det finns jättemånga i en församling som man vet ber varje dag för församlingen och medlemmarna. Men ingen vet vem de är. Och de har heller inget behov av att visa upp sig själva liksom. För de ber för församlingen och ser det som sin uppgift. Bär församlingen med böner. Men ingen vet vem de är. De är förebedjare. Hon tar aktivt över en annan persons problem. Det var inte, hon hade inte själv något problem egentligen. Det var hennes dotter som hade problem. Men hon tar över sin dotters problem och aktivt liksom vill lösa det här. Liksom. Det är en bra förebedjare. Hon trodde verkligen på att Jesus kunde ge detta. Hon var desperat. Det är också ett bra kännetecken på en god förebedjare. Men hon visar stor respekt inför Jesus. Hon ger sig inte. Hon accepterar ödmjukt det Gud svarar. Ta till dig det, de här, att vara förebedjare. Sen kommer vi till nästa text. Från vers 31, nästa person. Häng gärna med i texten. Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sen genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sa, Effata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig och häpnad och sa, allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala. Ännu en fantastisk text. Decapolis. Förra gången Jesus var i det här området så drev han ut en demon som kallade sig för legion. Den historien känner ni säkert till. En svårt besatt man som hade mängder med problem. Och som sen ville följa med Jesus tillbaka till där Jesus brukade vara. Och då sa Jesus att stanna här i Decapolis och berätta om mig för dem här. Det var förra gången. Och nu är han tillbaka. Och så kommer då ett gäng med en person som är döv och nästan stum och ber att Jesus ska bota honom. De har ju förmodligen, den här mannen då, som hade legion, har förmodligen berättat om Jesus. Och nu vill de då att Jesus ska bota. Och till saken hör att på den här tiden så var det ganska vanligt att man tänkte att för att driva ut en demon så måste man få veta dens namn. För då får man makt över den. Det är alltså någon form av magi kan vi nästan säga. Så tänkte många på den här tiden. Och ni känner säkert till att ofta när det kommer en demonbesatt man och får möta Jesus så säger de ofta så här att du är Jesus, Guds son. Du är Messias. Varför gör de det? Jo, för de försöker få makt över Jesus. Men det funkar inte på Jesus givetvis. Och ibland händer det att Jesus frågar efter vad är ditt namn? Liksom. För att få, inte för att få makt över dem, men för att demonstrera att jag kan göra vad jag vill. Liksom. Du måste lyda mig. Problemet med den här mannen då, enligt en sån här tro, magitro, det är att den här mannen var ju döv och stum. Hur ska man få veta demonens namn för att kunna driva ut honom? Det går inte. Hur ska vi göra? Så de hade inte kunnat driva ut den här demonen. Och nu tar de honom till Jesus. Och så gör ja, det här tycker jag är underbart. Jesus tar den här mannen bort från folkskaran. Liksom här bort från de här människorna. Stoppar fingrarna i hans öron. Spottar och rör vid hans tunga. Jag vet inte om han spottar på fingrarna och rör. Eller vad, jag fattar inte riktigt. Men hur som helst. Han rör vid hans tunga. Suckar och tittar upp mot himlen och säger öppna dig. Vad gör Jesus? Har du bett för någon sjuk på det här sättet någon gång? Jesus botade sjuka på väldigt olika sätt. Första vi måste gå igenom. Vi människor har väldigt lätt att göra ritualer av allting. Ja, men så här ska det man göra och så här går det till. Och så gör vi så här. Vi har ett mönster, en ritual eller någonting. Ceremoni. Jesus däremot, han gjorde det på massa olika sätt. Det viktiga är inte hur man gör någonting. Det viktiga är inte hur man ber utan till vem man ber. Det tror jag är en sak som Jesus demonstrerar väldigt tydligt här. Ni kan hålla på med alla era magiska ritualer hur mycket ni vill. Men det är ändå jag som har makten. Liksom. Jag gör som jag vill. Och vill jag bota sjuka på det sättet, gör jag på det sättet. Det viktiga är inte hur utan att det är jag som gör det. Så tror jag att det är Jesus försöker förmedla. Så det måste vi lära oss. Det är Jesus som är i centrum för allt det här. Men en annan sak är också att Jesus botar ofta sjuka genom att be dem göra någonting de egentligen inte kan. Kommer ni ihåg att det var Jesus uppmanade en lame att ställa sig upp? Det var just det han inte kunde. Han var ju lam. Han uppmanade mannen med en förtvinad hand att sträcka ut den. Det var just det han inte kunde. Och det är just det Jesus ber om. Jag tror att Jesus utmanar oss att tro på honom. Kommer ni ihåg kvinnan med blödarsjuka som jag nämnde tidigare? Det var fullt med människor runt omkring Jesus på ett torg eller någonting kanske. Och alla rörde vid Jesus. Men när hon rör Jesus blir hon frisk. Varför vart inte alla de andra friska för? Jo, det är för att hon trodde att Jesus kunde bota henne när hon rörde vid honom. Det var skillnaden. Jesus frågade två blinda. De två blinda kommer till Jesus och vill bli helade. Då så frågar Jesus, tror ni att jag kan göra det här? Då svarar de, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, som ni tror ska det ske med er. Och deras ögon öppnades. Det finns någon sån här grej liksom, att Jesus vill att vi ska tro på att han kan göra det här. Liksom. Men den här mannen, hur ska Jesus be honom tro? Han kan ju inte höra och han kan inte säga något. Hur ska Jesus bete sig för att få den här mannen att tro på honom? Jo, jag tror att han gör så här. Jesus tar honom undan och tittar på honom i ögonen. Och så gör han så här: jag ska göra något med dina öron nu. Han kan inte säga det liksom, utan han pekar liksom. Dina öron, jag ska bota dem. Peta på dem. Din tunga, jag ska bota din tunga snart. Jag tror att det är så här han gör. Och sen suckar han liksom. Så tittar han upp mot himlen. Vad är himlen en symbol för? Jo, Gud. Då fattar den här mannen. Gud ska göra något med mina öron och min mun snart. Och så säger Jesus, öppna dig. Jag tror att Jesus använder, han kunde läsa läppar förmodligen, den här mannen. Så han ser vad Jesus säger. Och på det här sättet tror jag att Jesus hjälper honom att tro liksom. Förstår du vad jag menar? Och han blir frisk, givetvis. Och vad kan vi lära oss av det här? Jo, vårt uppdrag är att hjälpa folk att tro på Jesus. Hur ska de kunna tro om inte vi berättar om Jesus för människor? Så vi måste helt enkelt bara berätta att Jesus kan bota dig. Få in dig i ditt huvud. Förstå det till att börja med, liksom, att han kan bota dig. Och det är vårt uppdrag att berätta det för folk. Sen kommer vi in i avslutningen här. Jesus förbjöd dem att tala om det här för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och till en början kan det här tycka vara bra. Att vara bra att de sprider evangeliet om Jesus. Men Jesus hade förbjudit dem att göra det. Och jag skulle faktiskt också vilja ha göra en poäng av det. Att det är bra att vi är glada över vad Jesus gör. Men det är ännu bättre att vi lyder honom. Faktiskt. Säger han att nej, det är inte läge nu liksom. Då ska vi heller inte göra det liksom. Att ha Jesus som herre innebär både att prisa honom men också att lyda honom. De här människorna gjorde bara det ena men inte det andra. Det var nämligen så att många i det judiska folket ville göra Jesus till en världslig kung över Israel. Så att han kunde driva ut romarna. Men Jesus har inte kommit för det den gången. Han kom för att dö på korset. Och ingenting ska få hindra det. Det är så viktigt att han får dö på korset. Som den lidande tjänaren. Den segerrika konungen kommer nästa gång när han kommer tillbaka. Men än så länge skulle han vara den lidande tjänaren. Så ta lite lugnt med att göra mig till kung. Liksom. Det kommer, det kommer. Därför förbjöd han dem att berätta. Men han gjorde tyvärr inte som han sa. Så avslutningsvis, bara några jättekorta punkter vad vi kan lära oss från de här två berättelserna. Jesus hjälper folk att tro på honom. Och det ska vi ta till oss, det ska vi också göra. Vi ska hjälpa folk att tro genom att berätta om Jesus. De måste få höra de goda nyheterna att Jesus faktiskt kan bota. Sen kanske vi inte ska springa runt och peta folk i öronen och spotta på deras tunga. Liksom. Men man kan ändå visa liksom att på något sätt, på olika sätt, att Jesus kan hjälpa dem. Och det andra är att Jesus botade sjuka på lite olika sätt och lite märkliga sätt. Och vi kan lära oss av det att man kanske inte alltid ska fastna i sina gamla mönster och tro att det andliga ligger i ritualen eller mönstret. Nej, det viktiga är inte hur vi gör saker utan till vem vi ber. Det är Jesus som ska vara i centrum. Och vill han kanske leda på något annat sätt så får man vara öppen för det. Liksom. Det viktiga är inte hur vi gör att vi fastnar i något sätt att bete oss. Utan... Ska vi be tillsammans? Jag hoppas ju att den här texten ska få sjunka in i, liksom, i våra hjärtan. Och... Det finns saker säkert som du har problem med, som du brottas med. Kanske har den här predikan väckt en tanke om någonting i ditt liv. Så att vi ber att Gud kan få tala till dig i det. Och kanske visa dig hur du ska göra och sådär. Jesus, tack så mycket för de här två berättelserna. Tack för de här två förebilderna, de här två människorna som du möter och som du botar. Tack för att de får vara förebilder för oss. Vi får lära oss från Markus evangeliet hur vi kan vara goda förebedjare. Vi får lära oss hur man kan berätta om dig på lite olika sätt. Liksom. Och så. Jag ber att du leder oss i det här. visa för oss kanske hur vi ska bemöta andra människor. Visa oss om det är något som vi har problem med, som du behöver bota, som du behöver hela, som du behöver hjälpa. Tala till oss genom den här texten. Låt den få bli levande i våra hjärtan. Amen.